att du har offrat dig. Du har gett dig själv till oss. Tack för att vi får ta emot dig. Och tack att du har givit dig själv för hela den här världen. Tack att det är din kärlek som vi får samla oss. På grund av din nåd och det du har gjort. Det handlar om dig. Och tack att vi nu får vara här och fira gudstjänst tillsammans. Välsigna också pengarna som har samlats in. Välsigna allt det vi gör i vår församling under veckorna och allt det vi är. Och Gud, vi ber också om din hjälp att förstå bibeltexten. Och att inte bara förstå bibeltexten utan även leva den. Att göra den till vår. Oavsett om vi tycker att vi har läst Bibeln i en massa år eller om vi känner oss som totala nybörjare. Gud, vi behöver din ande för att förstå och för att kunna leva. Amen. Idag så ska jag smita lite grann under fikat. Jag kommer inte stanna kvar och fika. Det är väldigt ovanligt för mig att inte passa på. Men det är så här att idag så välkomnas den nya pastorn i Pingstkyrkan, Paul Grönberg. Han börjar idag. De har haft ett år utan pastor. Nu drar han igång. Så ska jag vara med där och dyka upp där någonstans under gudstjänsten och vara med och välkomna honom. Och då tänkte jag bara fråga er, får jag ta med en församling från hela Kristinakyrkan och att vi är glada att han har kommit? Ja, men vilken tur! Och det är gott. Vi som kyrkor, vi hjälps åt, vi lever nära varandra. Paul kommer senast från Gagnef i Dalarna och nu har han landat här. Och så får vi hjälpas åt, vi som är kristna här i Lindesberg. Pingst och vi och Svenska kyrkan. I den här bibeltexten som vi har fått höra, några har kunnat förstå den på flera språk och för några av oss var det bara ett språk som kunde fastna ordentligt när vi fick höra bibeltexten. Men här har vi ju ett brev som vi nu har stannat vid och kommer ägna 10 söndagar åt, första och andra Timoteusbrevet. Man kan säga att det är ett brev om Efesos. Församlingen, de kristna i Efesos. Det är inte till Efesos, alltså till alla kristna, utan det är till en person. Men det handlar om de kristna i Efesos. Och där så får vi möta en församling som håller på att vända Paulus ryggen. De håller på att ändra så pass mycket olika frågor och åsikter så att Paulus känner att det här håller ju alldeles på att gå åt skogen. Vad ska det bli av det här egentligen? Och Paulus känner att nu måste han ta tag i det här. Och en sån sak som Paulus har sett, det är att de kristna, många i församlingen då i Efesos, har börjat göra en liten förskjutning från att säga det finns bara en Gud. Det är helt sant. Det är vår kristna bekännelse. Fadern, sonen och ande. Det är vår enda Gud. Det är bara han som finns. Men de har liksom vridit lite på det och så har det blivit det finns bara vår Gud. Det finns bara han som bryr sig om oss. Och så har det blivit en sektkänsla där Gud är lite mer intresserad av dem. Det är lite mer fokus på liksom dem och deras behov än alla andra som också finns. Vi är lite bättre har det liksom blivit. Vi som har förstått allt det här, vi som har förstått hur Gud är, vi som har fått den hemliga kunskapen om Gud, det är oss Gud bryr sig om. Det där har ju varit återkommande i den kristna historien. Och jag ska inte trötta ut er med lite kyrkohistoria och nutidshistoria. Utan det där händer ju. Att olika kristna börjar tänka, men Gud, det är nog framförallt oss han bryr sig om. Vi som tycker så här, vi som sjunger såna här sånger, vi som kommer från det här landet, eller vi som tillhör den här traditionen, det är nog vi Gud är lite extra förtjust i. Men och jag ska inte ta några exempel, för då är det så lätt hänt för oss att vi börjar tänka, ja, de där, det är ju konstigt att tro att man är så väldans utvald. Och vi kan tycka det om Efesos-församlingen. Tänk att de började på något sätt se sig själva som lite mer i centrum för Guds kärlek än alla andra. Jag tror vi har drag av det där hela tiden. Jag tror det är väldigt lätt för oss att börja gå åt det hållet. Och så hade det tydligen blivit i Efesos av olika anledningar. Så det där vill Paulus säga något om. Och för det andra då, om Timoteusbreven är brev om de kristna i Efesos, så är ju breven till Timoteus, den unga ledaren som var ditskickad av Paulus på Paulus uppdrag, och att liksom få ordning på saker i Efesos. Så det är inte alla kristna i Efesos som har kommit överens om att Timoteus vill vi ha som vår ledare. Så att han liksom arbetar i motvind. Och han vet inte riktigt vad han ska börja med. Och det finns flera saker som är lite konstiga i Efesos. De tycker en del saker som är märkliga. Vad ska han börja med? Vad ska han prioritera? Hur ska han kunna få ordning på det här? Vad ska liksom vara första saken som han ägnar sig åt nu för att det ska bli bra i den församlingen? Det tänker jag händer här. Och hur är det Paulus börjar kapitel 2? Efter liksom inledningen och lite runt omkring och så. Jo, först och främst uppmanar jag till. Först och främst. First of all. Nummer ett. Numero uno. Börja med det här. Det finns inget viktigare än det här. Först och främst. Så jag tänker att det han säger sen är viktigt för Paulus. Och för att det ska kunna bli någon ordning i församlingen i Efesos, så är det där de måste börja. Därför blir det här en viktig sak, tänker jag, för Paulus. Och han börjar med en fråga kring bön. Vilka ska vi be för? Så här kan man ju säga att för Paulus är det en självklarhet att de kristna i Efesos ber. Det är liksom, det är inte frågan här. Utan frågan är denna. Vilka ska vi be för? Vilka ska vi liksom omsluta i våra böner? Vem ska vi be för? Vi fick ju två alternativ här lite grann på den här lilla dramat om en söndagsskola. Jag tror Tuplice redan har fått bönsvar på sin bön. Han är redan populär och cool. Men vem ska vara liksom, vem ska vi se till när vi ber? Först och främst uppmaningar till bön och åkallan till förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla som har makt. Det är inledningen. Vilka ska vi be för? Ja, för alla människor. Det är det första Paulus konstaterar. Vi ska be för alla. Det betyder ju att i Efesos så hade man börjat be på ett annat sätt. Och varför ska vi be för alla? Det kommer Paulus in på sen. Jo, för att Gud vill rädda alla. Gud vill nå alla med sin kärlek. Därför ska vi ha samma liksom inställning. Alla ska få omslutas av Guds kärlek och nås med budskapet om honom. Det är för alla. Därför ska våran bön vara bred liksom och insluta många. Och vi ska be för alla ledare, står det. För kungar och alla som har makt. Och då kan man fråga, varför då? Varför ska vi be för de som är ledare? Det här återkommer Paulus till i flera brev. Man ska be för de som har makt. Be för kungarna, be för de som är ledare. Och så kan man tänka sig, men vadå? Jag röstade ju inte på den som är statsminister. Eller jag tycker ju inte om den där presidenten. Eller jag är ju inte för den ena eller den andra. Varför ska jag be för den? Och då ska vi komma ihåg att när Paulus skriver det här, då är det kejsar Nero som styr romarriket. Och Nero var en väldigt grym kejsare. Nu var väl alla kejsare grymma, men han var liksom top notch. Och han började förfölja de kristna, och det finns beskrivet hur han istället för vanliga facklor i sin trädgård dränkte kristna i olja och brände upp dem så de sken upp. Och han mördade väldigt många kristna. Så det här är ju inte en fråga om att man skulle be för de som var ledare utifrån att man höll med. Det var inte en fråga om det. Utan det handlar om att man ska be för de som är ledare. Varför? Jo, så här skriver Paulus. Så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv på allt sätt fromt och värdigt. Alltså få möjlighet att leva ett kristet liv. Det var poängen. Så det handlar inte om ett godkännande av de som har makt eller ett underkännande. Utan bara ett konstaterande att det är viktigt för oss att kunna få leva som kristna. Leva ut vår kärlek till andra. Det är något att be om. Det är något viktigt. Jag ska ge en nyckel här. Kan någon öppna den där dörren, för att då vill något barn komma in till söndagsskolan och gå runt? Är det någon som har en nyckel? Eller kan du bara öppna den dörren? Tack. Det är dumt om vi pratar om att alla ska med och så är det någon som är utlåst från att komma in i kyrkan. Det funkar ju inte. Då kan jag fokusera lite mer på min predikan sen. Så stämmer handling och lära ihop här. Det här är alltså en bön som handlar om att inte exkludera. Självklart så ska vi be för det som ligger nära oss. Vi får be för det som är mina bönämnen, det som rör sig i min familj, de sjukdomar som finns nära mig, de behov som finns om man har barn och barnbarn eller släkten och vännerna. Det är klart att vi ska bära fram det där inför Gud. Men det får inte liksom ske bekostnad för att vi glömmer bort det som finns runt omkring oss. Och Paulus, när han börjar så här, först och främst, är det som att det blir en uppmaning. Men börja med att be för helheten. Se den värld vi lever i. Och sen så har vi med allt det där som är mitt bönämne och ditt bönämne. Det har vi också med. Så be liksom större, vidga perspektivet, be för alla. Men jag tror inte att de här 7 verserna egentligen handlar om bön. Det är bara starten. Utgångspunkten, själva ärendet kommer i de andra 6 verserna, för då handlar det inte längre så mycket om bön, utan då handlar det egentligen svaret på den här frågan. Vilka bryr Gud sig om? Då är det som står i fokus. Vem bryr sig Gud om? För det är det som då återspeglas på hur man ska be. Och svaret, grundpulsen i det här bibelordet, ett ord som förekommer 4 gånger, det är det här ordet. Alla, everyone, alla bryr sig Gud om. Alla ska bli räddade. Så här står, alltså, vi ska be för alla människor och alla som har makt. För att Gud vill att alla människor ska räddas. Och han gav sig själv till rörelsen för alla. Så ordet alla är liksom själva, det är rytmet, ser jag, i det här bibelordet. Och så kanske du tänker precis som jag tänkte när jag började förbereda det här och läste och började se vad jag skulle säga. Att, men har jag inte sagt det här förut? Har inte pastorn varit inne på de här grejerna om att Guds kärlek räcker till alla förut? Börjar det inte bli lite tjatigt nu? Och då vill jag bara försvara mig med att Bibeln verkar säga det rätt så ofta. Och tittar man på en massa liknelser och annat det Gud säger, och eller när Jesus säger detta liknelser, och det Paulus är inne på, det som kampen är i breven till de här olika församlingarna, så är det ofta, är det bara några eller är det alla som ska få vara med i församlingen? Så det här, vi får nog leva med att vi kommer komma fram till det här fler predikningar framöver. Och jag tror att det är skillnad från att tycka, ja men så är det ju, till att det blir liksom något vi också, något man lever ut. Så jag tror inte vi är liksom färdiga med den här frågan, även om vi tycker att, jo men det är klart vi tycker det här. Det är klart att Guds kärlek räcker till alla. Jag tror vi behöver påminnas om det. Och hur som helst, läser vi Bibeln så kommer vi påminnas om det. Och här så började jag fundera på en sak som jag tycker är väldigt spännande. För Paulus, han ville åt en sak, en lärosak, det som kallas teologi. Någonting som de tyckte om Gud. Det är teologi, en läran om Gud. Som han tyckte att de hade fel. Och vägen till att ändra på det, så kopplar han ihop det med bönen. Och det här är, åtminstone för mig, en intressant sak att reflektera kring. Alltså, det finns en koppling mellan vad vi tror och vad vi ber. Teologin, bekännelsen, det vi tycker, det hänger ihop med det vi gör och hur vi ber och hur vi sjunger och hur vi gör allting i kyrkan. Det är alltså väldigt svårt att tänka att man kan tycka en sak om Gud, ha en viss åsikt, en bekännelse om Gud och sen leva eller be eller göra någonting annat. De där hänger ihop. Och det vill säga, så här tänker jag, två saker som blir som en liten cirkel här. Det kommer gå runt. Jag tänker att vi ber utifrån det vi tror om Gud. Alltså det vi tror om Gud påverkar liksom vad vi ber. Så att om du tror att Gud kan bota sjuka, ja, men då kommer du också be för det. Om du tror att Gud inte lyssnar på din bön när du känner dig misslyckad, så kommer det påverka hur du ber. Eller om du överhuvudtaget ber. Om du tror om Gud att han att Gud på något sätt föredrar tacksägelse och glada tillrop liksom, och hallelujan, då kommer du ju be färre klagan och färre frågetecken inför Gud. Och tvärtom. Alltså vad du tror om Gud påverkar det du ber. Och det betyder att man, nu ska vi inte liksom sönderanalysera vad vi ber, men fundera på vad du har bett de senaste veckorna, om du har bett. Fundera på vad vi ber för när vi träffas. För det reflekterar nog någonting över vad vi faktiskt i praktiken tror om Gud. Därför är det för mig alltid jätteviktigt att det ryms både liksom glada böner om tacksägelse och sorgsna böner om hjälp och besvikelse. För jag tror att Gud är både och, helt enkelt. Så det du ber säger någonting om vad du tror. Så tolkar jag det här bibelordet. Och så får man vända på det. Det vi tror, min bekännelse om Gud, formas av det jag ber. Så om du år efter år ber på ett visst sätt, så kommer det, tror jag, få effekt på vad du faktiskt tror om Gud i praktiken. Vi tänker ju att väldigt mycket liksom börjar och slutar här intellektuellt. Vi vill gärna se oss så. Men jag tror att vår tro är mycket mer kroppslig och jordnära än så. Att lyfta sin hand i tacksägelse till Gud, eller böja sina knän i bön inför Gud, att tända ett ljus eller lägga en sten vid korset, eller fingra på en sån här frälsarkrans och be för kula efter kula, eller utifrån det, eller hur man nu ber. Det sätter sig i vad vi tänker om Gud. Så därför är vårt böneliv väldigt viktigt. För det tror jag får effekt på vad vi faktiskt sen tror om Gud. Och tvärtom då också. Att vi ber utifrån det vi tror. Så om du vill jobba med vad du tror om Gud, förändra då ditt böneliv, tänker jag. Jag tänker att det hänger ihop på det sättet. Så det finns en koppling mellan vad vi tror och vad vi ber. Därför är det väldigt viktigt vad vi ber för och hur. Och det är det som Paulus är inne på. Be för alla. Be för de som är ledare. Be för de som förföljer. Be för den som är din fiende. Be för den du har svårt för. Det kommer göra någonting med dig och mig. Därför är det ganska bra att ibland ha skrivna böner och inte bara be för det själv man själv kommer på. För att då liksom vidgas bönen med hjälp av andras formuleringar, och då kanske också min bild av Gud vidgas. Men det viktigaste alltid i bön, det är vem vi ber till. Och vi ber till han som vill att alla ska bli räddade. Vi vänder oss han till som har gett sig själv som lösen för alla människor. Det är honom vi går till. Med våra små ord, med våra funderingar, med oss själva. Och den här raden ur den här meningen, den här formuleringen i det här bibelordet, det tänker jag, det är något att be utifrån. Det är något att låta sitt böneliv formas utifrån. Och det är också givetvis något att leva utifrån. Det är en bra grundtanke för en församlings hela liv. Han som vill att alla ska bli räddade. Och alla ska alltså få bli räddade. Det är Guds vilja. Här är inte en garanti att det blir så. Det här är inte ett uttryck för att det blir alltid bra för alla i slutändan. Det som kallas universalism. Men det är en väldigt tydlig bild av att Gud vill detta. Det är det Gud kämpar för, att alla ska bli räddade. Och det är något vi får ansluta till. Vad sa du? Räddade. Räddare! Oj, oj, oj! Vad bra att du sa till. Han som vill att alla ska bli räddare. Det var ju annat. Här gick det lite snabbt i korrekturläsningen. Tack, Kjell. Ja, vi är med på att det ska stå räddade istället för räddare. Ett liten bokstav gör ju stor skillnad. Vad sa du? Ja, precis. Räddare. Ja, precis. Ja, men nu blir det ju en språkundervisning här av alltihopa. Och det är nog jag som får ansluta först till svenskundervisningen här. Men precis. Jesus är vår räddare så att vi kan bli räddade. Kan vi få ett församlingsbeslut på att vi kör på den tolkningen? Bra. Han vill att vi ska bli räddade. Och det här får vi be utifrån och leva utifrån. Och när vi är räddare, när vi är rädda, då får vi vända oss till honom som får vara vår trygghet. Och hur ska vi leva ut det som individer och som församling? Hur ska vi göra? Jag tror att det börjar delvis i bönen. Så vad ska vi ha med oss från det här bibelordet? Jo, vidga det du ber för. För att den vi ber till är alltid större. Vi ber kort tillsammans. Så ska vi sen sjunga en psalm som är vid vägen in i nattvarden. Jesus, du som vill att alla ska bli räddade. Du som vill att alla människor ska få landa i gemenskapen hos dig. Du som vill allas bästa. Till dig får vi gå. Med det som är våra personliga bönämnen, de där grejerna som ligger nära oss. Men även hela vår värld får vi bära fram inför dig. Gud, hjälp oss att tänka rätt om dig. Hjälp oss att förstå vem du är och låt det liksom speglas och formas i vårt böneliv. Tack att du är vårt hopp, men inte bara vårt, utan hela världens. Amen. Vi sjunger psalm.